Detta band är inspelat i Korskyrkan i Malmö och har beteckningen S3, där John S. Torell talar över ämnet När kommer Antikrist?
Jag skulle dela med er i afton och med er som lyssnar på den här kassetten om de yttersta dagarna. Och ta era biblar och vänd med mig till det andra Thessalonikerbrevet, det andra kapitlet. Vi ska där läsa ifrån vers nummer 1. Andra Thessalonikerbrevet, det andra kapitlet och vers nummer 1. I fråga av vår Herre Jesu Kristi tillkommelse och hur vi skulle församlas till honom, bedja vid er, kära bröder, att ni icke vare sig genom någon andengivelse eller på grund av något ont ord eller något brev som förmenas komma från oss, så hastigt låter er det bringas ur fattningen och förloren besinningen, så nu Herrens dag redan stod för dörren. Låten ingen bedraga i dig på vad sätt det vara må. Till först måste avfallet ha varit skett och laglöshetens människa, fördärvets man, hava trätt fram. Vedersakaren som upphävs över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tagit sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Den stora frågan är som så här: hur kan vi känna igen Antikristus? Hur kan vi känna igen den regim som han förestår? Har Gud givit oss tillräckligt med kunskap i Bibeln för att vi ska kunna förstå vad som händer dagligen i våra liv? Om vi tittar i vers nummer 3 så finner vi där att det finns två stycken nyckelord. Och dessa nyckelord är att det måste komma ett avfall. Och dessutom så ska det komma en människa som är laglöshetens människa. De flesta av oss som läser Bibeln, vi liksom har det här problemet att vi lever i det 19 århundradet på väg in till det 20 århundradet. Och vi liksom tänker oss att texten var skriven för vår tid och de förhållanden som vi nu befinner oss i. För att vi ska kunna förstå detta så vill jag resa mig ikväll tillbaka kanske lite över 1900 år. Till världen som då existerade när aposteln Paulus skrev detta brev till Thessalonikerna, som var en församling i en grekisk stad, Thessalonika. Vem talar han om? Jo, först och främst när detta brevet skrevs fanns icke det nya testamentet i den utformning som du och jag har det idag. Bibeln som användes av apostlarna och deras lärjungar bestod endast vid denna tidpunkt av det gamla testamentet. Paulus själv, som innan han blev omvänd hette Saulus, var chef för den judiska hemliga polisen i Jerusalem. Och vi läser i apostlagärningarna att Saulus hade fått som uppdrag att som chef för denna avdelning resa runt i Israels land, finna alla som hade blivit lärjungar till Kristus, föra dem bundna till staden Jerusalem, där de skulle ställas inför rätta, och där många av dem blev avrättade. Vi har ju en beskrivning i apostlagärningarna på Stefanus som stenades medan Saulus då stod vid sidan om och gav sitt bifall till denna avrättning. När Paulus här talar om ett avfall, så har jag förstått genom helig ande att detta avfall är icke i första hand riktat till den kristna kyrkan, utan det är riktat till det judiska folket. Med andra ord, det judiska folket måste komma i ett avfall, och samtidigt så ska det uppstå en laglöshetens människa. Vilken lag talar man om här? Man talar nu inte om, vi säger alltså, en svensk lag eller en trafiklag, utan här talas om Guds lag. Och vilken lag är det? Jo, det är de 10 budorden och alla andra lagar och förordningar som Herren gav till Moses och som vi finner uppskrivet i de 5 första Moseböckerna. Om du håller ditt finger där och går med mig snabbt tillbaka till Matteus, och vi där tittar i det 5:e kapitlet, Matteus det 5:e kapitlet och vers nummer 17, så vill jag ge en annan liten orientering. Och den är som så att det gamla testamentet uppdelades av judarna, rabbinerna, och accepterades av Jesus i 3 delar. Vi hade lagen, vilken vi stod i 5 första Moseböckerna. Vi hade profeterna, vilket var de profetiska böckerna. Och resten kallade de för skrifterna, vilket var psalmerna, ordspråksboken och de andra. Nu säger Jesus så här i Matteus 5:17. Ni ska inte mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Ty sannligen säger jag eder, intill dess himmel och jord förgås, ska lika den minsta bokstav, icke en enda tryck av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats. Därför den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han ska räknas med det minsta himmelriket, men den som håller dem och lär människorna så, han ska räknas för stor i himmelriket. Här finner hon att Jesus refererar till lagen och profeterna. Paulus talar om laglöshetens människa. Så med andra ord, vi finner här 2 saker nu som antikristus vill föra in. Det första är, han kommer att leda människorna i ett avfall ifrån Guds lagar som Gud har givit oss. Det kanske en del kristna säger som så, ja, men vi lever ju inte under lagen, vi lever ju under nåden. Alldeles riktigt, vi läser i Romarbrevet, det står så. Men det står också där att vi älskar lagen därför att vi har blivit frälsta, vi har blivit på nytt födda. Vilket betyder att vi som är kristna, vi försöker leva ett helgat liv, vi försöker leva ett rent liv, därför att Jesus bor i oss. En ofalsk människa älskar icke lagen, och han har icke någon som helst vilja att fullfölja den. Så vi finner ett avfall och också en laglöshet där lagarna helt och hållet ändras. Tittar vi på det svenska förhållandet just nu, så vet vi det att det svenska samhället som sådant och dess lagar var ursprungligen uppbyggda på de lagar som Gud hade gett i Moses. Till exempel, du ska inte stjäla, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott. Det var många olika saker. Till exempel, det var en lag emot incest. Skilsmässa var inte tolererad förr i världen och så vidare. Men har du tänkt på att i Sverige under de sista, ska vi säga, 40 åren, så har själva rättsmedvetenheten hos det svenska folket ändrats. Och idag har ni fått lagar som skiljer sig ifrån de lagar som man hade kanske på 20- och 30-talet. Vem hade kunnat tänka sig till exempel för 30 år sedan att den svenska riksdagen och regeringen ens skulle debattera om man skulle borttaga incestlagen? Det var ju självklart att det var någonting som man inte gjorde. Varför? Jo, därför att Guds ord säger så. Homosexualitet, till exempel, det var straff på en som var homosexuell förr i världen. Varför? Jo, därför att Guds ord säger att den som är homosexuell, han syndar. Och det var inskrivet i kriminallagen. Idag är detta borttaget. Idag kan man sammanbo utan att vara gift. Man kan vara homosexuell. Man kan göra både det ena och det andra. Och faktum är att en laglöshetens anda har genomsyrat det svenska samhället, uppluckrat lagarna, och idag har vi en laglöshetens ande om vi jämför med vad Gud gav i det gamla testamentet. Detta betyder att Antikristus anda har redan börjat verka inom den svenska lagstiftningen. Går vi utomlands finner vi samma sak där också. Så läser vi vidare i vers 5. Kommer ni inte ihåg att jag sa det detta medan jag ännu var hos er? Och vet du vad det är som du håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram? Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Nu vill jag att ni ska se vad Paulus säger här. Han säger som så här: redan nu, när Paulus levde, säger han, så var denna laglöshetens hemlighet verksam. Vad är nu laglöshetens hemlighet? Finns det ett namn på den? Var det en grupp av människor? Jo, det var en grupp av människor. Och de hade som sin skrift en samling böcker som idag består av över 600 böcker, som kallas för Kabbalan. De flesta människor har aldrig hört talas om Kabbalan. Man har inte hört talas om vad en kabbalist är. Man har ingen aning om vad det är för någonting. Och man säger som säger det till mig är fullständigt främmande. Saulus var en kabbalist innan han blev frälst på vägen till Damaskus. Kabbalisterna var en judisk hemlig sekt som hade existerat när Paulus gick på denna jorden i nästan 800 år. Det finns dokumenterat. Men denna sekten arbetar hemligt och vill icke vara känd. Det är många av oss som säger som så här att jag, Adolf Hitler, trodde de var antikristus, och de trodde att det kan hända att Kustjof var antikristus, och en del tror att kungen i Spanien är antikristus och vidare. Vi måste ha en sak klar för oss. Mannen som kommer att bli antikristus måste vara av judisk börd. Det måste vara en man ifrån det israeliska folket. Det betyder inte att han måste komma ifrån Israel själv, därför att det bor judar över hela världen. Men varför måste antikristus vara en jude? Och då vill jag ställa en motfråga och svara på den. Vad är syftet som Satan har med antikristus? För att svara på den ska vi läsa de nästa tre verserna. Sedan skall den laglöse träda fram. Honom skall då Herren Jesus döda med sin muns ande och tillintetgöra genom sin tillkommelsens uppenbarelse. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under, och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som går förlorade, till straff. Därför att de gav kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. Därför sänder och Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätter tro till lögnen. För att de skulle bli dömda, alla dessa som inte har satt tron till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. Djävulen försöker att kopiera Guds frälsningsplan. Om vi läser i det gamla testamentet så finner du att Gud utvalde Abraham. Han utvalde Guds folk, Abrahams säd, det israelitiska folket. Och vi finner, när vi går igenom profeterna hela vägen upp, att Satan gång på gång ledde det israeliska folket in i avgudadyrkan. Och Gud fick straffa dem, för honom tillbaka hela vägen. Vad var det Johannes döparen sa när han kom? Johannes sa det som säger, bered en väg. Man frågade honom, är du Messias? Nej, sa han, jag är inte Messias. Jag är inte frälsaren. Men jag är den som, en röst som ropar i öknen. Jag är den som förbereder vägen. Det ska komma en efter mig vars skosnören jag inte ens är värdig att upplösa. En som ska döpa i det i ande och eld i heligande. När sedan Jesus kom, vad var mottagandet bland folket? Jo, man menade som så, kan något gott komma ifrån Nasaret, stod det i Bibeln. Och det slutade med att Jesus var förkastad av det israeliska folket. Och översteprästerna, de skriftlärda, fariseerna, saduceerna och kabbalisterna, de helt enkelt begärde av Pontius Pilatus att han korsfästes. Och de sa så här till Pontius Pilatus, låt hans blod komma över oss och över våra barn, men bort med den mannen. Stod inte så i det nya testamentet. Varför tog icke Guds eget folk emot sin frälsare? Därför att djävulen hade förblindat dem. Om vi läser i Johannes evangeliet så säger Jesus till dem så här, att ni har ju djävulen till er fader. Nu kommer djävulen att i de sista dagarna framställa en messias som han kommer att säga, detta är den utlovade sonen som Gud har lovat. För att kunna göra den lögn är han tvungen att ställa sig på det gamla testamentet. Han måste finna en man ur det judiska folket som uppfyller alla profetior som profeterna hade sagt om Jesus. Men då, vi kommer att finna världens största lögnpropaganda när laglöshetens människa träder på scenen som människornas messias. Nu ska vi vandra oss till Uppenbarelseboken, det 13 kapitlet. Och vi ska läsa ytterligare för att få insikt i detta. Nu kanske detta kommer som en chock för en del av er, och jag har sagt ikväll, jag lägger en grund här nu. Men vi ska låta er ställa frågor efteråt. Och jag har också skrivit en bok som heter Bibelns budskap i de yttersta dagarna, där vi väldigt väl och genomgående behandlar just dessa frågor plus många, många andra frågor i samband med Jesu andra återkomst, vedermödan, upptagelsen och alla dessa händelser i yttersta tiden. Men om vi nu tittar i Uppenbarelseboken, det 13 kapitlet, och vi läser där ifrån vers nummer 1. Och han ställde sig på sanden i havet. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn,
7 huvuden. Och på sina horn hade det 10 kronor och på sina huvuden hediska namn. Och vilddjuret som jag såg liknade en panter, men hade fötter som en björn och gav sig som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det ett stor myndighet. Den här versen läst många gånger. Och man liksom får kanske inte riktigt grepp om den. Vem är draken? Vem är draken? Kan vi få en positiv identifikation i Bibeln? Ja, det kan få bara kapitlet innan, Uppenbarelseboken 12. Och vi ska där läsa ifrån vers nummer 9. Där vi får en väldigt god identifikation. Och den stora draken, den gamle ormen, blev nedkastad. Han som kallas djävul och satan. Och som förvillar hela världen. Han blev nedkastad till jorden. Och hans änglar kastades ned jämte honom. Draken, det är djävulen. Nu läser jag om vers nummer 2. Och istället för draken så läser jag in namnet djävul. Och det kommer att stå fram mycket starkare för det. Och djävulen gav det sin makt och sin tron. Och gav det stor myndighet. Och jag såg ett av dess huvuden. Var liksom sårat till döds. Men hans döds stod beläkt. Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. Vilddjuret är antikristus. Och de tillbodde djävulen. Därför att han hade givit vilddjuret antikristus. Sådan myndighet. De tillbodde och vilddjuret antikristus och sade. Vem är lik vilddjuret antikristus? Och vem kan strida emot det? Nu får vi fram ytterligare information. Och det här är saker och ting som kanske kristna tänker man. Det är väldigt vad han svär, den här pastorn. Han talar om djävul och allt möjligt annat och så vidare. Man menar som så att vi måste tala om lite positiva saker. Men kära vänner, jag har läst rakt upp och ner i svensk bibel 1917 års översättning. Och Gud har genom Jesus Kristus gett oss detta för att vi ska kunna ha insikt i vad som ska hända i den yttersta tiden. Då finner vi 2 saker vi ska märka här. Det första är, man kommer att tillbedja djävulen. Med andra ord, antikristus regim kommer att vara omgiven av en öppen djävulsdyrkan. Tittar vi oss omkring nu de sista åren, så har det inte varit särskilt många människor i Sverige som har varit djävulsdyrkare. Men har du märkt de sista 10 åren hur djävulsdyrkare liksom har växt upp som svampar ur jorden? Och det blir mer och mer vanligt, alltså det är inget märkvärdigt längre. Och de här djävulsdyrkare, ja, det är väl bara en annan kyrka precis som alla andra kyrkor. Man ska också tillbedja antikristus. Vers 5. Och det fick en mönster given som talade stora ord. Vad det hädiskt var. Och det fick makt att så göra 42 månader. Och det öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud. Till att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bor i himlen. Tänk efter här ikväll nu. När du läser dina kvällstidningar, när du tittar på olika tv-program, du lyssnar på radioprogram, läser veckotidningar och så vidare, har du märkt att det har blivit väldigt modernt och populärt de sista åren att häda namnet Jesus? Man skämtar om Guds församling. Man föraktar pastorer och evangelister och de kristna. Har du märkt att vi som kristna helt plötsligt befinner oss i ett underläge? Där man helt enkelt säger som så, ja, de är mindre vetande de där. Man liksom klassa ner de kristna, speciellt i skolan. Har du tänkt på att läraren, jag vet inte om du kommer ihåg det själv, men en lärare, han har väldigt stor makt i en klass. En lärare kan helt enkelt göra som så att han till exempel, om det finns en elev som han inte tycker om eller om han vill kontrollera, så kan han vända hela klassens gyckel på den eleven och liksom göra sig rolig på bekostnad av eleven, och eleven blir precis tillplattad. Vad händer när en liten kristen pojk eller flicka ställer sig i en klass och säger till läraren: jag tror inte på utvecklingsläraren, utan jag tror på Jesus. Vad händer i skolorna? Jo, dessa barn blir hånade, smädade och föraktade. Och man menar sig så att det är någonting efterblivet. Deras föräldrar är inte kristna. Vers 7. Och det fick makt att föra krig mot de heliga, att övervinna dem. Det fick makt över alla stammar, folk, tungomål och folkslag. Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det. Jag vill att du nu verkligen tittar på vers nummer 8. Vi som är frälsta nu kan inte längre helt enkelt säga som så här att ja, det där med antikristus och vedermödan, det är långt fram i tiden. Det är inte långt fram i tiden. Det är runt hörnan. Här säger Jesus, som har givit denna uppenbarelse till Johannes, att alla jordens inbyggare skola tillbedja vilddjuret. Det betyder att om vi som är kristna, om vi tittar på vår produktion i församlingarna, så finner vi att om en normal kristen församling i Sverige, vilket samfund än våra mor, om de vinner, ska vi säga, 25 nyfrälsta varje år i genomsnitt, då säger man, det var mäktigt. Men vi förlorar egentligen, därför att människorna förökas mer än vad vi får kristna. Det betyder helt enkelt det att medan samhället, medan människorna ökar i antal, så minskar den kristna församlingen, därför att våran förökningstakt är oerhört svag. Vi har inte tänkt på att alla jordens inbyggare skulle tillbygga vilddjuret. Det funderar vi inte på, utan vi går i gamla hjulspår och sysslar med våra invanda saker som vi har vecka efter vecka efter vecka. Och kan vi verkligen ta 10 år och gå tillbaka och titta på alla konferenser, alla tältmöten, alla väckelsemöten. Har det ändrat landet? Har vi fått en massväckelse? Har vi fått en ny förändring? Och vi måste säga som så att oavsett vad vi har gjort som kristna inom alla samfund, så har samfället blivit mera avfälligt, mera gudlöst, och det är mera förbannelse ifrån de ofärsta än någonsin för. Det betyder ju det att du och jag verkligen måste stanna upp och säga som så här, att vi måste bli mera effektiva som kristna. Och alla jordens inbyggare skulle tillbe dig. Ja, en var som icke har sitt namn från världens begynnelse skriven livets bok, det slaktade lammets bok. Den som har öra, han hör. Titta på vers 9. Jesus säger, den som har öra, han hör. Jag hoppas verkligen ikväll, du som har kommit hit ikväll, att detta inte blir bara ett vanligt onsdags bibelstudie, där du kommer och går och tänker att jag vill möta igen nästa vecka, och det blir en slantrian. Vi måste komma ur de gamla ljusspåren. I samma kapitel ska vi läsa i vers nummer 16. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och träna, att låta giva sig ett märke på höger handen eller på pannan, så att ingen får vara sig köpa eller sälja något utan den som har märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd har räknat betydelsen av Viljus tal till ett annat människas tal. Och dess tal är 666. Två saker vill framhålla här. Och det första är att när vi kommer in i denna period så kommer det bli vad djävulsdyrkan som kommer att helt enkelt vara påtvingad och det kommer att vara en fullständig ekonomisk kontroll. Många har inte tänkt på det, men när du går till din speciaffär, till din mjölkaffär eller snabbköp eller du går någonstans, så finns det idag icke en enda vara ifrån en tepåse till något annat som idag icke är märkt med vilddjurets märke. Varje vara i hela västerlandet nu är märkt, varje produkt. Och då undrar du, vad är det för ett märke? Jo, det är det här vad vi kallar för universella produktmärket. Nu har jag ingen svart tavla här idag, men om du tittar på ett sånt när du kommer hem, så ska du finna att i märket så finns det tre stycken pelare. En i början, en i mitten och en i slutet. Och de är något längre än de andra. Du finner aldrig något nummer under dessa. Dessa märken är omarkerade. Inom själva produktmärkesystemet så finns det ungefär 8 stycken olika system som är hemliga så att ingen kan gå in och kopiera dem utan de skramlas ihop genom datamaskin. Men en datamaskin kan utläsa detta och man kan läsa ut var produkten var producerad, fabriken, datum, kostnad och så vidare. Det finns en hel massa saker inom det. Men de här tre pelarna som är inkörsporten för dataläsaren, de har talvärdet 6. Med andra ord, talvärdet på produktmärket är 666. Nu kan du fråga som säger, varför har man valt ut detta märke? Ni har säkert ihåg att många under tidens lopp har försökt att lösa detta genom att ta bokstäver och räkna ihop människornas namn och få fram talet, siffran 666. Där finner du det aldrig. Vi måste nu förstå att 666 är ett heligt tal. 6 är människans tal därför att 7 är Guds tal. Detta är den oheliga, mänskliga treenigheten. Och talet 666 har funnits sedan konung Salomon. Används av kabbalisterna och är kabbalisternas heliga nummer. Vad är då en kabbalist? Och jag ska behandla detta just i några få minuter här ikväll när vi öppnar forumet för att ställa frågor. En kabbalist är helt enkelt en person som följer den osanna Messias läran. Och den utvecklades av konung Salomon. Nu har jag inte tid ikväll att lägga fram alla bevis och utveckla allt detta. Det finns i min bok, Biblens budskap i yttersta dagarna. Men går du till exempel till en frimurarorganisation och där får en chans att tränga in, och det är en hemlig organisation där så du måste vara medlem, så ska du finna att frimurarnas organisation är uppbyggd på kabbalan. Och där kommer du finna att frimurarnas heliga nummer är 666. Frimurarna talar alltid om att man ska bygga Salomons tempel. Går du sedan till djävulsdyrkare så finner du att dessa har också kabbalan som sin textbok. Och djävulsdyrkarnas hemliga nummer är 666. Om du nu går ner till en affär som säljer punkrock, och jag skulle verkligen uppmana dig att gå och göra detta imorgon kanske, för checka upp lite grann. Så ska du finna att på punkrockarnas gramofonskivor, och likaså på den hårda rocken från USA, så kommer du att finna siffran 666. Den är invävd i själva designen. Och du kommer också att finna att han sjunger sånger, punkrockarna sjunger sånger om videot. Det finns en grupp som heter Iron Maiden. Alltså det är jungfrun av järn. Mycket välkänd amerikansk rockgrupp. Skivorna finns i detta landet. När vi spelar den skivan, jag var inne i en kristen familj som vi tittade på den, så finner du där en man som i bakgrunden på denna djävulska skiva läser ur det 13 kapitlet som jag har läst för dig ikväll. Och slutar med att säga så här till det där människans tal, och dess tal är 666. Och sen börjar gitarrerna och sen börjar en röst att sjunga: vi följer antikristus, vi ger vårt liv till djävulen. Och så går texten någonting i den stilen. Detta är vad punkarna sjunger om. Detta är vad rockmusiken har gått ut på. Vi har en sång i Amerika som heter Vägen till helvetet, Highway to Hell. En annan sång som har givit ut heter Hell's Bells, Helvetes klockor. Texten där man bara ger den lite grann är som så här: vi är på väg till ett helvete. Det finns ingen frälsning. Vi ska alla brinna med djävulen. Låt oss därför fylla oss med glädje, sus och dus. Därför det finns inget hopp. Vi är alla på väg till helvetet. Och så ringer helvetesklockorna. Mina vänner, detta är vad 9, 10, 11, 12-åringar sitter till och lyssnar. Men vi ser att han sitter och skakar så här och lyssnar på takten. Detta är orden som trömmas in i deras unga själar. Och jag har sett många föräldrar både här och i USA som helt enkelt säger som så: ja, men man måste ju låta barnen ha någonting. Man kan inte ta allt ifrån dem. Vi har kommit så långt i tiden nu att redan nu måste vi välja. Vad skulle du göra som är här ikväll och du som lyssnar till detta band? Om dörrarna här plötsligt slogs upp och vi fick reda på att det var en diktatur nu i världen, en kupp. Och de helt enkelt sa som ni har att välja. Antingen så tar ni märket. Här ute i dörröppningen vi har en portabel bilen här med märket. Eller också leder vi ut i här och halshugger. Hur många av oss skulle då säga som så här: ja, det blir halshuggning. Har du tänkt på en sak? Och det är som så att vi är svaga när det gäller synder. Vi har svårt att stå emot synden. Men vi räknar med att skulle det bli förföljelse, då skulle vi bli starka. Min vän, kan vi inte säga nej till sex, till en cigarett, till en ölburk, till att vara sammanboende, till att synda och göra olika saker? Hur ska vi då kunna säga nej när vårt liv står på spel? Och jag känner som så att det kommer finnas många, många människor som kommer helt enkelt säga som säger: vi måste tänka på barnen. De måste få mat. För barnens skull tar jag märket. Men vi tar en sak. I nästa kapitel, jag vill läsa det för dig. I den 9:e versen, kapitel 14, står det så här: och än en tredje ängel följde den. Denne sa det med hög röst: om någon tillbede vilddjuret och dess bild och tagit dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall och han få dricka av Guds vredesvin. Det som är inskänkt i hans vredeskall obemängt. Och han ska vara plågad med eld och svavel i heliga änglars och i lammets åsyn. Och när de så plågas uppstiger röken där av evigheternas evigheter. Och de har ingen ro, varken dag eller natt. De som tillbygger vilddjuret och dess bild, eller som låter märka sig med dess namn. Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för den som håller Guds bud och bevarar tron på Jesus. Dessa verser, klart och tydligt, säger följande: den som tager märket, han är för evigt förlorad. Den människan kan aldrig komma fram till ett bönaltare och säga: gode Gud, jag visste icke vad jag gjorde, förlåt mig. När märket har bränts in på den människans kropp, då är den människan för evigt förlorad. Låt det sjunka in. Låt det sjunka in, inte bara in i ditt hjärta, men in i djupet av din själ. Därför att om vi tittar omkring nu, i samhället där du bor, så finns det tusentals människor som du möter varje dag som inte känner Jesus, som inte har en aning om vilddjuret och antikristus och vedermödan. Man har ingen aning om att Jesus kommer tillbaka. Om du och jag icke vittnar om Jesus och leder dem till en frälsning, varför skulle de säga nej till vilddjurets märke? Har de ingen kunskap, så har de heller ingen anledning att säga nej. Förstår du nu att väckelsens eld måste brinna? Förstår du nu att vi som kristna måste få en nöd för människors frälsning? Det räcker inte med symöten, ungdomsverksamhet, 11 möten på söndagar. Varje människa måste bli en själavinnare. Varje människa måste få en börda. Men hur många människor i de kristna församlingarna känner till Guds ord? När Jehovas vittnen eller mormonerna knackar på dörren, så får de flesta kristna säga sig: ja, jag vet inte, jag kan inte det där, jag kan inte det. Man kan inte sin bibel. Varför? Man läser den inte. Man helt enkelt gör något annat. Vi måste in i ordet, vi måste in i bönen, vi måste in i fastan, och vi måste bedja Gud att han giver oss nöd för ofasta människor. Jesus sa som så här: att skörden är stor och arbetarna är få. Bedja för den skull att Gud ska sända skördarbetare. Jag vill ta 5 minuter också och dela med dig kabbalans huvudpunkter. Och detta är vad han lär ut, vad han säger. Du kan själv köpa den här boken efter. Både Gunnar kommer att vara här i nästa rum, och du kan köpa den här boken. Det är en bok som är så brännande het idag att många pastorer har stått i sina predikstolar och sagt: bränn den. Den får icke läsas av kristna. Men då måste vi också veta att idag i Sverige finns det 8 biskopar som är frimurare, 500 präster ungefär är frimurare. Många frikyrkopastorer från baptister och pingstvänner och metodister är medlemmar i frimurarloger. Har blivit bundna med ett löfte till döden. Här är huvudpunkten av vad kabbalan säger. De säger helt enkelt som så, att Messias, den delen av Gud som ska vara frälsaren, vid skapelsen föll ifrån himlen och ramlade ner i avgrunden. Där hålls Messias fången. Och han har nu fått en gestalt i form av en helig orm. Den heliga ormen befinner sig nu i avgrunden, där han varje dag frestas av de onda andarna, och han har blivit något lite besmittad av ondskan. För att kunna få den helige ormen upp ur avgrunden, så måste man utsläcka varje form av godhet på denna jorden. Därför att det står i ett bibelcitat i det gamla testamentet att Messias kan icke komma tillbaka förrän det råder total laglöshet på jorden. Därför är det varje kabbalists uppgift att arbeta dag och natt för att öka laglösheten, införa förordningar som går tvärt emot
vad Gud har bjudit i sitt heliga ord, Bibeln. Därför finner du att kabbalisterna som nu har tagit över makten över hela världen, varje regering nu står under kabbalistisk regim, så finner du i västerlandet fri homosexualitet. Man talar om incest, vi diskuterar detta. Och du finner att på något förändligt sätt så leder regeringen tillsammans med riksdagen, med skolöverstyrelsen, med kultur och allting annat. Allt är på en väg att driva samhället i botten. Så säger kabbalisterna som så här: när den sista godheten har försvunnit ifrån jorden, då först kan den helige ormen träda fram ifrån avgrunden och börja regera som världens messias. Du som är kristen, vad säger Bibeln av avgrunden? Jo, det där de mest djävulska onda andar förvaras. Det är i avgrunden som Satan ska kastas under tusenårsriket för att där förvaras. Och det blir en Guds ängel som binder honom. Lyssna noga nu. Kabbalisterna väntar på en messias ifrån avgrunden i form av en helig orm. Detta är vad som läses ut innan frimureriet. Detta är vad som läses ut innan olika logenväsenden. Detta är vad som försiggår i djävulskyrkorna. Och detta har spridit sig genom Waldorfskolan, som sprids som löpeld över världen. Man väntar på den gamle ormen. Under tiden så har den kristna församlingen invaggats i en säkerhet. Och vi står lamslagna och sjunger våra sånger utan att veta att dagen kommer när människorna måste välja mellan viljets märke eller döden. Och med dessa ord så var det kanske inte något uppmuntrande bibelstudie där du gick hem sjungande glad. Men det brinner i kåken. Elden är lös. Och detta är budskap som Herren har gett på mitt hjärta. Och i normala fall i min församling så talar vi om andedop, helbredagörelse, Guds god och så vidare. Men vi måste också sticka in ett varningens ord. Det är ju själviskt av oss, vi som är frälsta, att vi möts, har en härlig stund, prisa Herren för förnyelse och helgedom och läkelse. Och så går vi ut och säger inget till världen. Vi behåller det själva. Det är ju själviskt. Vi måste dela budskapet. Ska vi be dig? Himmelske Fader, vi tackar dig för denna stunden ikväll. Herre, jag tackar dig just nu för att du ska möta oss på ett speciellt sätt. Herre, jag ber att varje människa som är här ikväll, först och främst ska bryna bara knän, ska tacka dig för sin frälsning. Tack Jesus att jag blivit tvättad i blodet. Tack Jesus att våra namn är skrivna i livets bok. Och nu Herre, giv oss nöd för själar. Giv oss nöd för själar. Så att Herre, vi inte själv ska säga, jag är på väg till himlen, jag struntar i andra. Men Herre, låt oss få en nöd där vi går ut och säger, gode Gud, hjälp mig att vittna. I Jesu namn. Amen. Du som lyssnar på det här bandet vill jag säga följande. Du har hört mig referera till min bok Bibelns budskap i de yttersta dagarna. Och i denna boken som har över 300 sidor kan du själv läsa med bibelord och arkeologi och historisk dokumentation vad jag har sagt dig ikväll. Och den boken kommer att skaka dig. Gud välsigne dig.
Ni har hört en kassett inspelad i Korskyrkan i Malmö med beteckningen S3, där John S. Torell har talat över ämnet När kommer Antikrist? Denna var inspelad den 5 oktober 1983 och har tidigare haft beteckningen JT79 och distribuerats genom kassettmissionen i Malmö. Men på grund av förföljelse och svårigheter att få ut denna kassett där kan den numera beställas direkt från EAIC, box 41001 Sacramento, Kalifornien, USA, genom insättning på vanligt svenskt postgironummer 44 96-6 med enbart angivande av postgironumret, kostnad för band och frakt 37 kronor samt kassettens nummer S3. John Torells bok Bibelns budskap i de yttersta dagarna jämte kortfattad världshistoria kan också beställas över samma postgiro genom insättning av kronor 85.
Det är nu 2006 och det är många år sedan som detta budskap spelades in. Rösten som ni just hörde tillhörde Karl-Åke Rudenlöv som nu är avliden. Flera av mina medarbetare som reste med mig och som hjälpte mig med att spela in dessa band har fått hembud och är nu med Jesus i himlen. Gunnar Renud, Bertil och Matta Svensson, Kalle Åhman och Kjell Sjöberg som hjälpte mig med att skriva om kabbalan på svenska. Det är mycket som har hänt i Sverige under dessa sista 20 åren. Och de predikningar som jag predikade på 70- och 80-talet kan man nu inte predika längre i Sverige, för att då blir man polisanmäld, anhållen och tagen till rätta. Mycket av vad jag sa det på svenska under årens lopp har blivit uppfyllt. Den enda saken som inte blev uppfylld var att Sovjetunionen attackerade aldrig Sverige utan kollapsade. Många har sagt, hade du fel? Nej, jag tror att Gud helt enkelt gav det svenska folket en extra nådetid. Den ryska björnen är inte död. Han lever ännu och i framtiden så kommer Ryssland på nytt att bli lika aggressivt som Sovjetunionen. Men det har fallit en dom över det svenska folket. Bögarna har fått en fruktansvärt stor makt i Sverige. Förr i världen, när jag var gick i skolan, så var det lärarna som tillrättavisade eleverna och som agade eleverna. Idag är eleverna som slår lärarna sönder och samman. Äktenskapet har blivit upplöst. Mycket, mycket har hänt i Sverige. Invandrare har kommit in. Kriminella brott har ökat och ökat. Den är den dom som jag ser som Gud har gett Sverige. Gud har givit svenska folket över till att göra saker som har helt enkelt förstört moralen i samhället och brutit ner allt det goda. Vi har nu inget svenskt postgirokonto. Istället kan du beställa ifrån oss genom att skriva till oss. Vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. En gång till, vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. När dessa band spelades in fanns inga personliga datorer och tillgång till the internet. Vi hade ingen kunskap om webbsidor. Du kan nu hitta vår webbhemsida genom att slå in eaec.org. En gång till, vår webbhemsidaadress är eaec.org. Där kan du läsa artiklar på svenska, såväl som på engelska och norska. Varje vecka lägger vi ut den senaste predikan som jag predikade i vår församling i Sacramento. Vi har fortfarande kvar boken Bibelns budskap i de yttersta dagarna, som du kan beställa ifrån oss. Du finner priser för kassetter, CDs och böcker på vår hemsida. Detta är John S. Turell som talar för European American Evangelistic Crusades. Må Gud rikligen välsigna dig och må det bliva en väckelse i de nordiska länderna.